Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Och välkomna till Cancersnack. Det är jag som är Emma.
Och det är jag som är Lotta.
I den här podden pratar vi om cancer utifrån ett drabbad och närstående perspektiv.
Vi tänkte väl börja det här avsnittet med att bara förlänga det förra avsnittet en aning. För att det är en bit faktiskt som är viktig för dig, Emma, att ta upp.
Ja, alltså det var ju fredag den där dagen vi spelade in sist, så här härligt vårväder, och både du och jag hade nog en dag när vi var väldigt mentalt starka och så här positiva. Och det var verkligen livet som var i fokus. Och så är det ju. Jag tror vi alla kan känna igen oss i en sån här, att vi åker i livets berg- och dalbana, man har toppar och dalar. Och jag känner väl att för mig är det väldigt viktigt att, jo, men när jag lyssnar på det här avsnittet så hör jag blir ju lite irriterad på mig själv för att jag sitter och säger er närstående. Jag kan tänka mig att, se och så. Men det är ju faktiskt så att jag också är närstående. Så att jag känner ju igen mig i det här också.
Jag förstår att det blir jättekonstigt för dig att höra dig säga det.
Ja.
När du faktiskt också har en väldigt, väldigt nära person som faktiskt går igenom någonting väldigt tufft just nu.
Precis. Min syster är ju faktiskt sjuk i bröstcancer sedan 2015. Och det vill jag bara få sagt och få med i. För att jag är ju också närstående till min syster. Och det känns otroligt konstigt. För jag vet att familjen lyssnar och att hon lyssnar och så.
Och jag förstår det fullkomligt. Det är klart att du ska få med det. Och jag blir ju bara helt mållös. Jag vet inte vad jag ska säga, för jag tycker att det är så fruktansvärt för jävligt att ni båda är drabbade.
Ja, vi sitter ju i exakt lika situation, hon och jag. Och det har ju också påverkat min situation, för jag har lärt mig hantera att vara sjuk själv. Men inte vara närstående till min syster. Mm. Hon var hälsad på mig nu för några dagar sedan, och då åkte vi till Uppsala för att vi går igenom nu så här utredning för om vi har någon genetisk cancer i släkten. Och som sagt, förra avsnittet var väldigt peppigt och så positivt, väldigt bra. Och nu kan jag känna mer att topparna och dalarna, nu är jag inne i en dal där jag också känner mycket ångest. Över dels av att ha en syster som är svårt sjuk, och så att jag själv står inför eventuell operation och livet med cancer helt enkelt.
Livet med cancer, det har vi nog påtalat väldigt många gånger, att det är så. Att det är väldigt mycket toppar och dalar.
Exakt.
Och jag tror att när man är så peppig och glad och så, då blir det väldigt konstigt när man känner precis tvärtom nästa dag.
Ja.
Så jag förstår att det är en viktig bit att få med och förtydliga det.
För det svänger, det får sådana kontraster. För att nu de senaste dagarna har jag haft så här grov ångest. Så känt ett tryck över bröstet, haft svårt att ta djupa andetag. Och det är också en bit av att leva med kronisk cancer. Och det pratar vi inte om så mycket förra avsnittet. Och det behöver man inte alltid göra, för ibland blir man så otroligt trött på det.
Precis, exakt. Men, och det där har vi pratat om så mycket, du och jag också. Att ibland blir man bara så fruktansvärt trött över att cancern har tagit, i mitt fall 3 år, i ditt fall 5 år av vårt liv. Och att nu fasen räcker det. Man vill inte ha den här offerkoftan på sig längre, utan man vill bara kunna få leva som alla andra och slippa den här förbannade skitsjukdomen ett tag. Och då är det så ibland. Vissa dagar är så att man struntar fullkomligt i sjukdomen och tänker på livet bara. Men sen så kommer ju verkligheten tillbaka ibland, och det är inte så att man kan trycka bort de känslorna fullkomligt hela tiden.
Nej.
Det är så det är att leva med cancer. Det går upp och ner, det är toppar och dalar.
Ja.
Och förra avsnittet så var vi nog båda två väldigt trötta på det som vi faktiskt har gått igenom.
Det var ljus då. Ja. Jag känner att det är otroligt skönt att det också får finnas. Ja. Att det måste få ta plats.
Mm.
Och just nu är jag inne i en sån här period när jag är otroligt skör och lätt till tårar. Ja. Och det är också en del av att leva med cancer.
Ja. Och även för min sorgeprocess.
Liksom. Exakt.
Vissa dagar kan jag bara bli fullkomligt trött på att jag har gråtit så mycket och jag vill inte fälla en enda tår till. Medan nästa dag så är det precis tvärtom och jag kommer ner i någon slags sorgen bara kommer över mig fullkomligt igen. Så att det är inte så att nu har jag förstått att jag ska leva, nu ska jag leva, hej och hå. Så är Nej. Det inte. Sorgeprocessen är också fylld av toppar och dalar.
Mm. Den pågår ju fortfarande.
Ja.
Och kommer fortsätta göra. Jag tänker också det, med min situation så har jag mer verk. Och det gör ju också att jag någonstans... Det är också någonting jag lever med dagligen, men som jag sällan pratar om. För att det ger inte mig någonting att hela tiden gå runt och prata om min huvudvärk eller migrän. Det blir också att fokusera på att bara förstärka det. Det ger mig ingenting, det blir bara destruktivt.
Men vissa dagar så bara måste man få fokusera på det fruktansvärda, den fruktansvärda verken också. Bara tycka att allt är
Alltså att leva med verk, det tar ju verkligen fram ens värsta sidor. Och tålamodet finns ju inte alltså. Och det är det som är så otroligt frustrerande. Att jag blir ljudkänslig, jag blir ljuskänslig. Lätt i tårar, irriterad. Och så försöker man bara hålla ihop mig. Jag kände ju det när jag och Siron var i Uppsala för den här utredningen. Mm. Det var en sån där dag jag bara ville dra täcket över huvudet. Och lägga mig ner på asfalten och bara gråta. Och känna att jag orkar inte mer. Mm. Jag vill inte mer. Och så är det ju ibland. Men det funkar ju inte så heller att man bara kan lägga sig ner och skita i det. För att man måste ju någonstans bara fortsätta.
Men man kan faktiskt göra det. En, två dagar, en vecka, två veckor. Det är okej att göra det också.
Det har jag gjort nu i två dagar.
Ja, det är helt okej. Och det måste man få göra. Mm. Lägg dig ner på gatan. Gråt, skrik. Gör det som du känner för. Gå in i det.
Mm.
För att någonstans så vet man att man kommer upp på andra sidan.
Exakt.
Till slut. Och det gör ju du, Emma.
Ja, för det är väl det jag tror man lär sig när man går igenom det här. När man känner att man är nere i en riktig svacka. När man har tagit sig igenom det så hittar man... Jag har lärt mig att jag bottnar i mitt svartaste mörker. Mm. Och det blir ju en otrolig styrka. Ja. För att man vet att det till slut går över.
Mm.
Och då vet jag att jag reser mig vad jag än hamnar i.
Precis.
Även om det känns otroligt mörkt just där och då. Mm. Så vet jag att det här kommer gå över.
Ja.
Idag kan jag i alla fall andas riktigt och lite lättare. Inte sånt tryck över bröstet och det är otroligt skönt.
Skönt att höra. Mm. Och skönt att höra dig förtydliga det här för att det är viktigt. Och...
Ja, jag kände det. Jag ville bara få med det för att det kändes som ett svek mot mig själv att bara sitta och prata om det här positiva. För det är dubbelt.
Mm.
Idag har vi ju faktiskt bjudit in en fantastisk gäst hit till våran studio.
En underbar tjej som heter Josefin Hägervide. Och hon sitter faktiskt här bredvid oss nu. Så välkommen hit, Josefin.
Hej.
Tack så mycket.
Så roligt att du vill gästa oss idag.
Ja, jätteroligt att vara här.
Ja.
Som jag har peppat.
Ja, det är jättekul.
Och har fått, jag har ju lyssnat på alla era avsnitt.
Jättekul.
Så det känns superroligt att få vara här. Ja. På andra sidan, Micke. Liksom.
Du och Emma känner ju varandra ganska bra sedan tidigare. Ni har åkt på en resa tillsammans till Sydafrika. Mm. Och besökt Project Playground, eller hur?
Ja, i Kapstaden.
Genom organisationen Ung Cancer.
Mm.
Jag har träffat dig en gång tidigare.
Men jag har träffat din man däremot.
Ja,
Elias.
Ja, det känns så fint.
Fina Elias.
Så han var också med på den
resan. Han var med i hela det mentorskapsprogrammet som vi var med på då. När det senast ägde rum. Och det var ju ett år sedan drygt nu. Och då var jag fortfarande under behandling faktiskt. Men
fort tiden har gått.
Ja, jättefort. Och mycket som har hänt.
Ja. Ja, och det ska vi ju prata lite om idag.
Ja.
Din resa och vad du har varit med om.
Ja. Men kan inte du bara kort lite om dig själv?
Vad svårt att sammanfatta.
Ja.
Men jag ska ge ett försök. Jag heter Josefin som sagt och jag är idag 31 år. Jag har man och barn och min dotter Freja hon är 3 år. När jag var ganska så nyförlöst år 2014. Så hade vi precis flyttat och sådär. Och sen bodde vi i vår nya lägenhet som vi var så glada över. Och njöt av bebislivet. Mm. Och sen började jag få ont i ryggen. Lite smått så här, när hon var typ 2 månader. Och jag tänkte väl att det kanske inte är så konstigt. Man sitter lite krokigt och ammar och man bär på ett barn ganska många timmar om dygnet. Men för att dra liksom försöka korta ner den här långa historien så sökte jag vård. Och till slut så uppdagades då att jag hade drabbats av akut lymfatisk leukemi.
Mm. Var det på ett ställe, så här, alltså värken du kände i ryggen? Var det på ett specifikt ställe? Eller?
Till en början så kände jag väl mest i ryggslutet, alltså korsryggen, och tänkte att det här är ju ett såklart ryggskott. Inte för att jag haft det tidigare, utan för att folk i min omgivning bedömde att det borde vara det.
Mm.
Men sen så sökte jag faktiskt vård för att vara på säkra sidan. Men i och med att jag var som sagt nyförlöst så var det lite så här svårt att dra liksom slutsats att det skulle vara något allvarligt. Så den läkaren sa så här, nej men du får arbeta med sjukgymnastik och tänka på din hållning typ. Mm. Men jag kände väl sen efter någon vecka så att det är någonting som inte stämmer. Mm. Och sen så började jag få ont på andra ställen i kroppen.
Mm.
På ett väldigt obehagligt sätt. Svårt att beskriva. Och sen så började jag få ont i ansiktet. Mm. Och jag fick feber.
Mm.
Hade alltså en allmän sjukdomskänsla i kroppen.
Mm.
Inga tydliga blåmärken eller så. Som man oftast annars kan ha om man just drabbas av leukemi. Men jag kände ändå en ganska så djup oro. Någonstans, någonting i mig sa att det här stämmer inte.
Mm.
Men jag ville absolut inte inse vad det var. Eller så. Jag tänkte inte konkret att det måste vara den här sjukdomen eller så. Utan jag var bara kände en oro. Och jag hade varit på akuten då. Efter att ha besökt vårdcentralen. De kunde inte hjälpa mig utan sa det att du får nog gå till akuten. För de förstod inte liksom vad det var.
Okej, de kunde inte ge dig något svar alls, eller?
Nej.
Nej.
Och om de skulle ta prover så skulle jag behöva vänta ganska många dagar innan provsvaren kom. Så då sa han så här, men det är nog bättre att du går till akuten. Men det är upp till dig. Så här, du får välja, vill du gå hem eller vill du gå till akuten? Och jag sa, nej men jag går nog till akuten för att jag mår inte bra.
Mm. Kände du trötthet?
Jag var jättetrött. Ja. Men jag hade ju också ett barn som jag låg amma på natten. Liksom, och jag tror att många småbarnsföräldrar är trötta utan att ha leukemi. Liksom.
Men du kände ändå att det var någonting som var fel?
Ja.
Så du sökte dig till akuten?
Jag försöker dra mig till minnes hur jag kände, men alltså det är svårt att minnas. Det var så länge sedan.
Men det var i alla fall så pass att du tog dig till akuten?
Ja, jag gick dit. Och så hade jag den här febern som aldrig gav med sig, just det. Den höll jag i sig liksom mer än en vecka och det är inte normalt heller. För jag hade inga andra så här förkylningssymptom eller så. Och det var en så konstig feber som bara svajade liksom mellan, så här, runt 38. Liksom.
Mm.
Men sen, just i slutet där innan jag fick diagnosen, då började jag få svettningar också på natten. Så jag kunde vakna upp så helt sjöblöt. Och hade jättehög feber då på natten. Så det var väldigt så skumma händelser där.
Fick du några funderingar då på, alltså,
på cancer? Så här,
egna teorier? Ja, cancer.
Nej, ingenting.
Eller?
Ingenting. Jag var fullt fokus på min dotter. Och jag har aldrig varit rädd för cancer. Jag har aldrig tänkt på att jag skulle kunna drabbas eller att någon i min närhet skulle drabbas heller. Så levde det riktigt så naiv bubbla.
Mm. Mm.
Och sen så när jag var på akuten där då, så tog de ett blodprov. Och den läkaren tog mig verkligen på allvar. Han frågade det verkligen så här, är du orolig för att ta en slags temp på mig? Och jag sa det, att jag är jätteorolig. Och jag hade inte min dotter med mig där heller, som att det var på akuten och många sjuka, så hon fick vara med sin pappa när jag var där och jag fick gå in på toaletten. Jag var där många timmar liksom, för de var tvungna att analysera mina blodprover manuellt för att de såg att det var någonting som inte stämde.
Mm.
Och då tog det extra lång tid, så jag fick gå in på toaletten och stå och pumpa liksom, mjölk.
Mm.
Och det var tungt. Och sen vänta på det här svaret, och när jag väl fick det så tog han in mig i ett separat rum. Och så här, efterhand så förstår jag ju varför.
Mm.
För att han hade ett besked som inte var ett vanligt besked. Och då sa han så här att ja, vi kan se blaster i ditt blod. Och det är ett tecken på att det antingen är blodcancer eller att det är ett virus. Ungefär så.
Mm.
Ja. Och jag tänkte så här, ja men vad bra, det är ett virus.
Mm.
Och gick hem och berättade det för mina anhöriga.
Mm.
Jag hade haft med mig min syster en stund där på akuten, men hon jobbade samtidigt, hon var tvungen att hasta iväg till jobbet, så jag fick det här beskedet själv. Jag tänkte inte mer på det så, utan tog inte det så allvarligt, utan drog slutsatsen att det var ett virus.
Det var fortfarande den här lite naiva bubblan?
Ja.
Eller?
Ja.
Och det var det verkligen. Du berättade för dina anhöriga, att det var ett virus?
Hem. Ja, jag kom hem och så sa jag det, att läkaren sa så här.
Ja.
Och de blev nog ganska ställda och tolkade det på det motsatta sättet. Mm. Och så tänkte att det här var leukemi och började läsa på om det. Mm. Jag visste inte det då och jag läste inte själv. Och det var nog tur att jag inte gjorde det. För då hade de här veckorna fram tills att jag fick beskedet varit supersvåra. Mm. Nu kunde jag ändå så här hyfsat, jag levde på liksom och tog hand om mitt barn. Och vilket jag liksom verkligen nu så här efterhand kan glädjas åt att jag gjorde. Mm. Innan allting liksom kastades omkull.
Det hände ju väldigt mycket för dig där. Alltså flytt, graviditet och sen också ett besked. Pang, tjuff.
Men för då, då gick du hem och med de här två olika alternativa beskeden. Hur lång tid tog det innan de kunde säkerställa vad det var och när fick du reda på det och hur gick det till?
Ja, det tog ungefär, jag tror att det tog faktiskt mer än en vecka för att de skulle skicka en remiss då från Södertälje sjukhus där jag hade gått till hematologen i Huddinge. Det var någonting, de hade svårt att nå mig eller komma i kontakt med mig i och med att jag hade flyttat där. Så post, jag vet inte hur, men det var någonting som gjorde att det tog lite längre tid för dem att skicka, alltså nå mig och boka in en tid för ett benmärgsprov. Mm. Det var liksom steg ett där då. Mm. För de tittade på liksom blodproverna och bedömde att här måste vi ta ett benmärgsprov. Så det var väl kanske 2 veckor senare, max någonstans där, mellan 1 till 2 veckor. Så kom jag då till hematologen i Huddinge, lämnade ett benmärgsprov, fick komma tillbaka dagen efter. Och då hade jag med mig min man och då Freja och min mamma. Och jag var fortfarande i min naiva bubbla. Lite så. Jag var ju såklart jätteorolig och jag mådde ju inte bra.
Hade du fortfarande de här symptomen i kroppen och så då?
Ja. Ja. Och febern steg och det blev liksom, ja men det stegrade allting så.
Också svettningar på natten fortfarande.
Mina anhöriga befarade ju det värsta och hade väl det på känn. Så.
Tänkte de cancer alltså?
De tänkte leukemi och hade läst på om lite olika varianter av leukemi och hoppades väl på typ någon av dem som skulle vara liksom typ bättre, liksom bättre prognoser och sådär. Ja. Men så kom vi in till det här rummet och den här läkaren var jättebra. Han lämnade det här beskedet på det bästa tänkbara sätt jag kan föreställa mig. Och jag bara så fann mig. Jag bröt inte ihop utan så här, okej, det är så här det är, okej, jag kan dö. Det var väl det jag tänkte ganska omgående, att det finns en risk att jag dör nu.
Hur la han fram det till dig? I och med att du sa också att han tog hand om dig? Eller vad?
Nej, han lämnade beskedet på ett väldigt bra sätt.
Hur gjorde han det?
Han var väldigt lugn och saklig men inte opersonlig. Alltså det är en fin gräns mellan att vara saklig men inte vara opersonlig. Och han visade liksom med någon slags värme i ögonen så här att jag förstår att det här är jättetungt för dig att ta emot. Men han var också så här, svarade på alla frågor. Vi fick liksom ta oss tid och att sitta där och bara ställa de frågor som spontant dök upp. Men det som jag minns som allra starkast från det här ögonblicket är att jag bara nådde någon slags acceptans från första sekunden. Så var det så här, okej, men jag har ändå levt 28 år och jag kände så här, men jag ska dö nu så må så vara. Jag tänker vara nöjd. Vilket är helt sjukt, jag fattar, jag kan tänka så här, om någon annan hade sagt det så hade jag tyckt det lät jättekonstigt. Mm. Men så var det. Mm. Och jag drabbades ju samtidigt av någon slags panikkänsla av att lämna min dotter. Men sånt här kan man inte råda över. Liksom. Mm. Så det var det som kom över mig.
Ja, för jag tänker det så här. Ni är ju blivit mamma och 28 år. Alltså hela livet framför en. Mm.
Höll de här känslorna i sig länge? Eller var det liksom första reaktionen?
Det började väl mattas av successivt. Och 8 månader kanske något sånt in i behandlingen. Så kom en jättedal alltså. Det svartaste hålet. Mm. Då var det så här, jag började ifrågasätta om det var värt det.
Hur mådde du och vad kände du av?
Jag hade ju fått behandling då från och med juni och brytits ner jättemycket.
Då var det alltså cellgifter?
Cellgifter, man behandlas bara med cellgifter. Mm. Fått jättemycket kortison. Och det är ju, man blir lite personligt förändrad av kortison.
Vill du beskriva lite vad du kände av med det?
Hyper. Alltså förutom rent utseendemässigt, man blir väldigt, väldigt svullen av kortison. Jag kände inte igen mig. Mm. Utan att le så kunde jag se mina kinder. Liksom. Så jag var jätteförändrad. Men det var nästan, det är inte det värsta, utseendemässiga förändringar. Utan det var ju personligheten. Jag kunde knappt gå utanför dörren. Liksom vara ute och promenera mer än 10 10-15 minuter. För sen blev jag så hungrig. Mm. Alltså man får ju ett ökad aptit av kortison. Så jag åt liksom typ jämnt. Mm. Jag tänkte bara på mat. Jag låg på, och man blir också väldigt pigg av kortison. Så jag är svårt att sova. Och jag var vaken väldigt mycket på nätterna. Och låg och skrev matlistor. Och bara maträtter.
Alltså jag känner igen mig i det här.
Ja, jag var ganska manisk och besatt. Och jag kunde just det här att jag skulle gå ut och gå en promenad med Freja då, låg i vagnen till exempel, och det var ganska tidigt då, för då hade jag fortfarande ork och muskler i benen att göra det. Men jag kom bara liksom till Parallellgatan, så var jag tvungen att vända.
Aha, för att du var hungrig?
Jag var hungrig.
Vi får höra många roliga historier om kortison.
Och så jätteidérik. Man tror att, jag känner så här, men hur svårt, alltså jag blir så här, men hur svårt är det att springa till maraton? Sådana tankar kommer. Det var så här, allt var möjligt liksom. Det var, jag var så uppåt, det var värsta uppåtchacket.
Mm. Det är sjukt.
Ja, det var nästan.
Det låter ju rätt nice.
Ja, men jag nådde en punkt där det var så här, det är obehagligt.
Ja, okej. Okay.
Man blir lite rädd för sig själv.
Ja, jätterädd. Och så skakig. Jag skakade liksom så här. Jag kunde knappt hålla liksom bestick för att jag var så skakig. Men efter det så kom bakslaget.
För det var, vad sa du, 8 månader in?
Ja, alltså jag vet inte exakt så här. Nej, det kanske var kortare tid in. Det kanske var bara 6 månader. Mm. För det var på hösten, vet jag då. Kanske november där, 2014. Något sånt. Oktober. Mm. Jag vet inte.
Men var det någon slags liksom, panikkänslor som kom? Eller var det... Nej, alltså
jag blev jättedeprimerad och fick till slut hjälp via sjukvården, men för att vi påtalade det liksom, och jag fick hjälp av mina anhöriga att berätta hur det faktiskt stod till liksom.
Du hade inte fått erbjudande om...
Jo, kurators hjälp, men jag fick inte det stöd jag behövde genom den kuratorn. Hon är jätterar och var jättebra på alla sätt, men det var inte tillräckligt. Från det att jag insjuknade och framåt så har jag saknat en viss typ av stöd, och det är just det här med min mammaroll och hur jag ska förhålla mig till mina egna krav på mig själv och min självbild som mamma också. Mm. För att i och med att jag blev sjuk så kunde jag inte ta hand om min dotter överhuvudtaget. Mm. Från att ha gått att ansvara för all omvårdnad så kunde jag inte göra någonting.
Var det de känslorna som var övergripande? Alltså dina skuldkänslor för att du inte kunde ta hand om din dotter? Var det det som ledde in dig i depressionen?
Ja, det var nog det. Det är huvudsakligen liksom den huvudsakliga faktorn, tror jag. Men sen var det också att det var så här, vad är meningen med livet? Mm. Liksom, vad ska livet vara så här? Ska jag gå igenom all den här skiten för vilken nytta? Mm. Vad är värdet? Alltså, vad får jag ut av det här? Att kämpa mig igenom det här? Trots att jag ändå hade ett barn att kämpa för liksom, så kom de tankarna. Jag behövde verkligen hjälp att ta mig ur det. Mm. Och jag fick jättebra hjälp. Jag blev remitterad till en psykolog.
Ah, okay.
Direkt efter att jag hade fått min diagnos så flyttades jag till Solna. För att läkarna som är specialiserade på ALL som jag fick då, jobbar där. Det finns 2 olika grenar av leukemi. Mm. Det finns lymfatisk eller myeloisk leukemi. Mm. Och sen utifrån båda de 2 så kan man antingen ha akut eller kronisk. Och sen kan man utifrån inom varje då, liksom, av de 4 leukemierna så kan man ha olika riskarmar. Man får liksom utifrån en bedömning av cellerna och sjukdomsbilden så får man en gradering av hur hög risk leukemin har. Och jag hamnade i riskarm 2.
Vad innebär det?
Det är att behandlingen formas utifrån den riskarmen. Mm. Så det finns färdiga behandlingsprogram beroende på vilken riskarm du befinner dig i.
Okej.
Mm. Och det är, från dag 1 så vet man hur de kommande 2,5 åren ser ut. Man vet exakt på datumet.
Var det skönt att veta?
Jag tyckte det var jätteskönt. Mm. För jag är en sån kontrollmänniska. Mm. Så jag hade, och min man också, så vi hade stenkoll på det här. Vi levde, det var liksom vår bibel typ.
Vi har ju pratat om det tidigare avsnitt, det här med att en ovisshet när man inte vet vad nästa steg är och allt sånt. Att man gärna vill ha ett schema där man kan bocka av steg 1 bock och liksom jobba sig vidare och veta vad som kommer. Så det tror jag nog att många kan känna igen sig i, att det är skönt att ha ett schema som är klart så att man vet. Och du visste väl ändå så ganska lång tid framåt?
Ja,
hur lång
jag
var
visste
behandlingen?
2,5 år. Ja. Och jag visste liksom när sista behandlingen skulle ges. Typ så. Ja. Och jag har faktiskt tänkt på det som du säger nu, att ni pratar mycket om den här ovissheten och att man går och väntar och vad ska nästa steg bli? Jag har ju inte riktigt haft det perspektivet. Och jag kan verkligen skriva under på att det har varit ett stöd att veta vad som kommer hända och när.
Det är väl så att leukemi finns det mer forskning kring och är mer utarbetat på det sättet än vad det som i min mans fall var gallgångscancer som finns ganska lite utarbetade vårdplaner för. Så att det är väldigt individuellt för alla. Men jag kan tänka mig att man kavlar upp ärmarna lite mer och kan ge sig in i fighten.
Ja, man ska säga. Man kan förbereda sig mentalt.
Precis.
Och så, det var ju känslan sen när vi satt i det första mötet med läkaren som gav diagnosen då, att han sa det här, man behandlas 2,5 år. Ja. Så vi visste liksom från dag ett när vi skulle vara klara, om det skulle gå vägen. Och då var det så här, ja, okej. Okay. Då vet vi. Ja. Då vet vi vad vi ska göra om kommande 2,5 åren.
Ja. Alltså, hur gjorde du för att, när du fick reda på det här, vi pratade ju lite om mindset. Hur var ditt mindset och hur tänkte du?
Från början så är det i och för sig så här, man tar en dag i taget. Det var ju bara så här, andas. Och sen så, ju mer ångest man har, det blir så här, jag tar en timme i taget och så en minut i taget. Det vet du, Lotta också, känner igen det här och kanske du också, Emma. Ja. Och så stundtal så, när det var riktigt pest, så får man bara så här, okej, nu bara en minut, ska vi se. Behöver inte tänka längre än så.
Mm.
Sen har vi också haft väldigt fokus på behandlingskurer, när de ska ske, när det äger rum och nästa benmärgsprov och när får vi nästa besked och så. Så att vi har kunnat ta oss an det här i block. Mm. För hela behandlingen är indelad i olika liksom, faser. Så då kan man säga, men nu kan vi bocka av den. Så. Och det är ju jätteskönt. Mm. Man får så här, tydligt veta, nu betar jag av bit för bit. Det blir mindre kvar, jag kommer närmare målet. Även om det är små steg. Var också så här, jag har aldrig bestämt mig för att jag ska vara positiv.
Nej.
Alltså jag vet, alla funkar ju olika, men så funkar inte jag. Jag vill öppna upp för möjligheten att få vara pessimistisk och få vara lite deppig eller så ibland, emellanåt. Det ska absolut inte få ta över, men jag tror på idén om att välkomna alla känslor och vara tillåtande mot sig själv. Om det passar en att vara så superpepp och tänka positivt hela tiden, gör det. Men för alla funkar inte det. Och jag är en sån. Och jag kan ibland bli provocerad av att man inom vården lägger mycket ansvar på patienten i form av att om du är positiv så klarar du dig bättre. Om du är positiv så kortar vi sjukvårdstider och så vidare och så vidare. Men jag tror också att människor på ett mer övergripande plan mår bättre om man får vara den man är och må och känna det man känner. Istället för att tränga undan, om det nu är det man gör för att vara positiv. För att man känner att man måste vara, att det åläggs en utifrån på något sätt. Och det har väl varit mitt mindset och mitt motto från första början. För att jag funkar så. Att om jag är ledsen så får jag tillåta mig att vara det. För det går oftast över.
Ja.
Det gör ju det.
Mm. Jag älskar att du säger det där.
Att få finnas i den känslan.
Mm. Mm.
För superbra. Då är det också roligare sen när man väl mår bra. För då är det en större kontrast till att jag mådde så dåligt tidigare, men nu känner jag så här.
Ja.
Gud vad skönt, kan jag njuta av det?
Mm. Det känns ju som att vi har typ tjatat om det här också, att gå in i varenda känsla och försöka välkomna allting. Och man har dagar som man är positiv och då ska man få vara det, sen så har man dagar som man inte alls är det överhuvudtaget.
Mm.
Varför ska man då forcera in i det? Det tror jag bara är dumt. Jag tror vi båda kan känna igen oss i det där.
Absolut. Jag känner ju att bilden blir väldigt halv av verkligheten om man inte pratar om det här som är jobbigt. Eller om man bara ska prata om positivt och tänk positivt. Alltså det fungerar inte så, anser jag.
Så Frida pratar om badbollen, psykologen. Som var
jag tänker också på det.
Den tycker jag var som målande. Det här att man har en badboll och man försöker pressa ner den. Man pressar bort alla känslor som man får.
Jobbiga.
Ja, försöker man pressa ner en badboll.
Mm. Badbollen representerar ju alltså de här jobbiga känslorna som vi gärna inte vill kännas vid, för att de är otroligt tunga och svåra att tampas med. Och då om man stretar emot dem och inte tillåter dem, så blir det som att man står och trycker ner en badboll i vatten, och då står man bara där och kämpar med det, och så missar man alla de här glädjen och lyckan och allting, för man fokuserar bara på det här att trycka ner de här jobbiga känslorna, och det blir väldigt fel.
Plus att de sen exploderar.
Exakt. Den där badbollen flyger rätt upp i ansiktet på en till slut. Så där tror jag vi alla tre tänker likadant, att alla känslor måste få komma och få ta plats.
Ganska snabbt efter att jag fick diagnosen och att ja, men livet formades om och bestod av liksom jättemånga behandlingar och jag var på sjukhus mycket och jag bröts ner både mentalt och fysiskt. Jag hade som inga muskler kvar och kunde inte gå. Och så kände jag någonstans att så här, hela den här cancergrejen, det är som ett dubbelsidigt mynt. Jag kunde känna en enorm glädje av att jag och Johan har en dotter tillsammans. Att hon var född innan jag drabbades av allt det här. Och jag kunde känna en sann liksom, djup glädje i att vi har henne. Och att hon hjälpte oss att ta oss framåt. Hon hjälpte oss genom varje dag. För att vi var tvungna att vara så närvarande. För att hennes ett spädbarns behov måste man se till hela tiden.
Så det är ju inget man kan vänta med.
Nej, och jag tror att det var jättebra liksom, för mig också. Att det att jag blev sjuk innebar att Johan fick ju ta över hela liksom, ansvaret för henne. Så han var ju föräldraledig med henne samtidigt som jag var hemma och sjuk. Och vi levde liksom, i vår bubbla där, ganska isolerat. För vi kunde typ inte träffa någon för jag var så infektionskänslig. Ja, men så hon var vår stora glädje och ljusspridare i det här liksom, annars ganska regntunga tillvaron.
Jag blir så himla imponerad när jag hör dig. Alltså att få ett barn som är 3 månader och samtidigt gå igenom en tuff behandling och ha leukemi. Ja, herregud alltså.
Ja, och Johan och mina alltså Johan har ju dragit världens last. Liksom. Oh. Visst, jag har gått igenom de här behandlingarna. Men vad har inte, han har gjort allt annat. Liksom. Han tar hand om allt.
Alltså jag vet hur mycket jag hade med mig själv. Att också ha ett barn som man måste tillgodose behoven och allt det där. Alltså,
ja, precis. Och här kommer ju också strångt. Nackdelen också så här, i att vara så glad över att vi hade henne. Men också så här, det var så himla jobbigt. Mm. Ett barn som vaknade på natten, vi fick aldrig sova en hel natt. Jag var så himla, himla trött. Och att hon fanns var ju också en källa till skuld hos mig. Jag kände mig så dålig. Som inte kunde ta hand om henne.
Otillräcklig?
Ja, otillräcklig. Jag kunde inte stötta och avlasta Johan. Liksom. Och jag kunde inte ge henne närhet. Och ibland så fick jag inte ens ge henne närhet. För att jag hade genomgått cellgiftsbehandling. Så, och då får man de kommande liksom, dygnen inte ha fysisk närhet. Liksom. Hud mot hud. För att cellgiften övergår till liksom, i svettet. Och så, alltså, så överförs det till barnet. Och det är inte bra när de är så små. Och vi fick liksom aldrig något stöd. Jag vet inte hur mycket stöd sjukvården har möjlighet att ge när det gäller den här frågan. Men jag hade, hela min familj hade behövt mer stöd i det här. Jag och min man framförallt då. Jag hade rent konkret också behövt mer hjälp med att sluta amma. Det fick ju bara ske där och då. Pang, boom, nu. Hur ska vi... Nu var hon så himla liten så vi kunde ju inte prata med henne om det här. Så då hade ju stödet behövt riktas mer mot oss som föräldrar. Att vara förälder. Hur vara förälder? När man samtidigt ska kämpa sig igenom massa behandlingar. Men sen också, så här, sen går ju tiden. Och vi vet ju på förhand att en behandling är 2,5 år. Men vad händer sen då? Hur ska vi prata med henne om det här när hon... Nu är hon 3. Liksom, hur ska vi hantera det? Det är vi helt ensamma i.
Ja, för jag vet att vi pratade om det tidigare. Att det finns riktlinjer för hur man pratar med äldre barn där en förälder har drabbats av cancer.
Ja, men så här tips och råd. Man kan få också här, typ broschyrer man kan läsa.
Precis. Men inte riktigt då när man har så pass små barn.
Nej.
Och som du säger att man kanske då kan rikta in fokuset på er föräldrar och ge tips och råd där istället för direkt till barnet som inte kan tala än.
Exakt.
Och du har upplevt att det saknas de bitarna.
Mm.
Det känns otroligt viktigt att de bitarna faktiskt finns.
Mm. Och ett långsiktigt tänk att det här barnet växer ju faktiskt upp. Och någon gång så kommer vi ju behöva... Alltså vi försöker ju prata om det lite smått redan nu. Så här, att visa bilder liksom att ja, men mamma var sjuk och jag hade inget hår och så vidare. Och hela hennes första år så var ju det enormt. Att det var så här, mamma behöver vila. Liksom, mamma är sjuk, mamma ska åka till sjukhuset och etc.
Mm.
Men nu är hon så pass stor att hon... Ja, men börjar tänka på ett annat sätt och resonera och förstå att sjukdom är liksom någonting svårt. Och, ja, så att nu behöver vi liksom förhålla oss till det på ett mer moget sätt, om man nu kan säga att en 3-åring är mogen. Men alltså, ja, ni förstår.
Ja, men hur ligger du i din behandling? Du är klar med din behandling nu?
Ja, precis. Sen är det ju en bit slutat min behandling så blev det lite turbulent, men... När jag hade ungefär 4 månader kvar av min behandling så gick mina blodvärden ner jättemycket och jag fick så jättelågt HB, alltså hemoglobin, och kunde inte riktigt transportera syret så pass mycket som jag behövde och var väldigt trött och andfådd och så. Och fick blod men ingenting, det hjälpte liksom inte. Så då började läkarna misstänka att det var någonting. Mm. Så fick jag lämna ett benmärgsprov. Och då väckte det misstankar åt dem att jag hade utvecklat en annan blodcancersjukdom som heter MDS, myeloisk dysplastiskt syndrom. Och grejen med det är att för att kunna fastställa en diagnos så måste man ta 2 benmärgsprov. Men det måste också gå 3 månader däremellan. Mm. Så vi fick gå i 3 månader och vänta. Och om det i det fallet skulle vara den här sjukdomen MDS så skulle vi behöva, eller jag skulle behöva stamcellstransplanteras. Mm. Så det var ju jättejobbigt. Mm. Alltså det var så här, nu jag var precis nästan klar och bara kände okej, okay, då får vi börja om liksom, version 2. Mm. Alltså så, jättetungt. Och vi började komma på banan och jag och min Freja fått liksom byggt upp vår relation. Och allting skulle omkullkastas igen.
Mm.
Så den hösten var ju supertuff. Men sen så lämnade jag ett benmärgsprov då i december och det visade sig att det var inte det. Det var bara cellgifterna som hade gjort stor skada på min benmärg. Okay. Men benmärgen kan återhämta sig så att det har blivit bättre.
Ja, men vad skönt att höra. Var behandlingen klar efter det här testet?
Ja, i september då när man tog det första benmärgsprovet och tyckte sig ana att det var en ny sjukdom så satte man ut alla cellgifter. Mm. Och avslutade behandlingen i förtid. För att kroppen pallade liksom inte.
Nej, okay.
Så jag fick ju några månader mindre behandling. Mm. Men sen när man såg att det var inte den här sjukdomen så beslöt man ändå för att jag var färdigbehandlad. Jag behövde inte de här 3 extra månaderna liksom.
Men vad har du gjort annars för att hantera hela situationen? Vad har du gjort? Du har pratat med psykolog, men vad har du gjort mer för din egen skull? Vad har du haft för verktyg? Eller vad jag ska säga för att...
Ja, bra fråga.
Tycker du om promenader eller middagar? Eller är det någonting som du har känt att det här måste jag hålla fast vid för att hålla kvar i mig själv och i livet liksom?
Ja.
Freja känns ju som en stor bit där.
Ja, men det var väl det jag skulle säga.
Ja, såklart.
Så vårat överlevnadspiller har ju varit henne.
Ja,
alltså, såklart. Att sätta upp målbilder ganska tidigt. Min mamma och min syster hjälpte mig och så här peppade mig med det liksom att... Både korta, men också några långsiktiga mål. De var väl ganska kortsiktiga så här, i retrospekt, för att det var inte så att jag tänkte redan då så här, 10 års tid och så. Men då var det kanske så här, ja, men nästa vecka eller imorgon nästa vecka om en månad. Typ sådana mål.
Mm.
Och jag har så här, lite tappat det sen efter 1-2 år. Då har jag liksom inte hållit på med det längre.
Mm.
Men vid varje sån målsättning så firade vi.
Mm.
Vi gjorde någonting. Det hade bara så här, gick ut i skogen och satte oss på närmsta sten typ. För att jag inte orkade gå.
Sen var du tvungen att vända för att laga mat.
Ja, exakt.
Hur satte du dina mål?
Jag gick med min syster en 100 meters promenad. Och vi pratade om olika målsättningar som jag skulle kunna hänga upp mig på då, någonstans. Och sen så kom hon hem till mig med målarpenslar och papper. Och så skulle vi måla mina målbilder. Det gick väl så där, för jag är inte så begåvad.
Ingen konstnär.
Nej. Men hon hjälpte mig med det i alla fall.
Mm.
Och så har jag skrivit ner också. Då, liksom, i samband med det. Men sen har jag också alltid tanken haft så här, att jag vill ju, mitt mål är att jag vill se Freja växa upp. Jag vill vara med och forma henne. Jag vill vara med och påverka henne att... bli den person hon ska bli så småningom. Mm. För att jag känner att jag är värdefull i hennes liv.
Mm.
Jag vill vara med och se henne. Men lika mycket vill jag vara också. För att så alla människor kring ett barn formar ju barnet och påverkar.
Mm.
Jag vill vara en av dem som ska påverka hennes liv. Och jag har ju haft ett stort musikintresse och har fortfarande. Och med typ sådana bitar liksom. Och mina egenskaper, hur jag är som person. Och Johan är på ett annat sätt. Och han påverkar med hans egenskaper. Och vi är väldigt olika, så har olika intressen i livet, så kan vi liksom, då får hon helheten, hon får kolla hans film.
Ja, det är superbra. Men musiken, har du hållit i det?
Ja, men det har jag försökt hålla i. Inte så att jag super så här, utövar det liksom så, men det är klart det har alltid funnits där. Och det är också ett så här, andningshål att få komma nära mina tankar och så.
Jag vet att du är duktig på att sjunga i mina öron.
Så vi tänkte att du kan få
lustigt med olika bilder.
Favoritlåten nu då?
Blinka.
Nej, men är du så här musikalisk också? För jag vet att du sjöng när vi sjöng ju lite i Sydafrika när vi var på den här rehabiliteringsresan med cancer i mentorskapsprogrammet. Men det var väl inte speciellt seriös sång förutom när du tog ton. För du var riktigt duktig.
Nej.
Jo, men i mina ögon är det. Spelar du någon instrument och så?
Mm, jag spelar tvärflöjt och piano Och sen så i vuxen ålder så började jag spela saxofon också.
Aha, nej, vad coolt.
Gud, vad häftigt.
Ja, men jag har ingenting som håller på mig just nu. Jag har inte riktigt haft fokus på det. Men,
det kanske
men jag tycker om musik och spela musik.
Ja, musik gör ju så himla mycket för en. Mm. Jag har alltid velat lära mig ett instrument.
Och det är aldrig för sent.
Nej, det är min nästa så här bock i livet. Vad heter det? Bucket list typ.
Ja.
Att jag ska fasen lära mig något instrument.
Sjunga i kör. Ja. Då behöver man inte, det kräver inte så mycket.
Men sjunga, det kommer jag att lära. Det är bara,
okay.
Då är vi likadana där då.
Men gör det. Man stärks av att få lära sig och inse att jag kan lära mig någonting liksom från grunden och faktiskt bli bättre på det genom att lägga lite tid på det och öva och så. För det är ju någonting som så här, självkänslan bryts ju ner totalt under när vi nu, om vi kollar tillbaka till cancer och hela den resan, att man bryts ju ner så, till ingenting. Man är bara liksom ett litet sandkorn kvar, känns det som. Och man börjar fråga så här, vem är jag? Och under den liksom svåraste tiden när vi pratar om det här med depression och så, jag kunde liksom inte läsa en tidning, jag fattade inte vad det stod ens i rubriken och hade inte ens intresse.
Mm.
Det var väl typ det värsta. Jag kände så här, jag bryr mig inte. Och då var det ganska skönt. Jag kan tänka mig också, ni har ju båda hund. Att ha någon annan att fokusera på. Mm. Och få bara slippa sig själv lite. Och så var det med Freja. Då fick man så här, ligga och titta på henne. Jag låg ofta i soffan och kunde inte vara så aktiv. Men jag låg och tittade på henne och såg när hon typ så här, låg på filt och jollrade. Liksom, eller bet på någonting. Och, så här. Och det var en tillflykt för mig då. Att fokusera på henne. Men en bit som har varit superjobbig för mig också. Sett till att jag har barn och hon växte upp och var så liten och många runt omkring ville ju också vara med och ta ansvar för att i grunden har de så goda avsikter, de ville hjälpa till och det behövdes ju emellanåt faktiskt, vi behövde hjälp, men många andra ville ju hjälpa till vad gäller just våran dotter, vilket vi också uppskattade, men sen på sikt när tiden gick och så här, blev det ju också så att i takt med att jag blev starkare så var det fortfarande liksom, alla var inne i en slags mode att hjälpa till. Mm. Men jag behövde få mer utrymme att vara mamma.
Mm.
Det var ju bara jag som visste det när jag var kapabel och klarade. Och de runt omkring mig visste inte det. Mm. Och utan tog för givet att jag inte kunde. Och där blev det ett problem som jag hade hjälp av också att prata med psykologen. Att bolla det. Jag någonstans behövde ju ta plats. Och berätta för andra att men det här kan jag göra.
Mm.
Jag kan tänka mig att utifrån så det är klart man vill bara hjälpa till. Och man vill bara underlätta och så. Men här blev det liksom egentligen tvärtom också ibland. Det blev svårt. Det blev svårare för mig att ta plats när andra var framme först. Om Freja trillade eller någonting. Någon annan där före mig. För jag var inte lika snabb. Mm. Inte lika kvick liksom. Hade inte samma förutsättningar som andra. Så egentligen så hade ju många behövt backa.
Mm.
Men... det är svårt.
Jag tror kommunikationen är så otroligt viktig där. Att man kan, det kan också vara svårt att, som du säger, ta plats.
Mm.
Det var i september som du avslutade behandlingen. Mm. Och sen dess så är du behandlingsfri då. Och klar,
ja,
i princip. Går du på kontroller?
Det gör jag väl antagligen. Jag har inte varit på någon än. Jag tror att jag har en nästa kontroll nu faktiskt. I april slår det mig.
Men hur länge är det sagt att du ska göra det?
Jag tror man gör det i 5 år.
Finns det en återfallsrisk?
Ja, det finns det. Ju längre tiden går utan återfall, desto bättre ser det ut.
Så
för varje dag som jag inte fått återfall så är det så typ som en seger.
Ja.
Hur tänker du kring det? Återfallsrisken, är det någonting som...
Superläskigt. Ja. Jag går och tänker på det nästan dagligen.
Mm.
Så fort jag får lite ont någonstans så tror jag att jag är dödligt sjuk. Om jag har ont i huvudet så tänker jag att nu har jag cancer.
Mm.
Det blir så jobbigt.
Det där tror jag nog många känner igen sig i som har genomgått cancerbehandling och...
Mm.
Ja, det tror jag är väldigt vanligt.
Man blir så oerhört medveten om ens dödlighet.
Ja, man kanske känner efter i kroppen ibland lite för mycket och så. Men samtidigt så händer det mycket grejer i livet när man har barn och jag jobbar. Liksom, så att det gör ju att det finns mindre tid att tänka på återfallsrisk och cancer och så.
Hur har din omgivning tagit allt det här?
Alla blev väldigt berörda och tagna. Och har liksom bara, vad ska man säga, överröst oss med värme och kärlek och hjälp.
Men hur tänker du kring framtiden? Funderar jag på, lite nyfiken. Hur Planerar du för den eller hur ser framtiden ut?
Faktiskt det. Mm. Ett tag så såg jag ingen framtid och vi planerade så här en vecka taget.
Mm.
Och vi börjar väl våga planera mer och mer. Så tänka sig i sommar och ja, men till hösten, vad gör vi då? Liksom? Mm. Hur kommer det se ut om ett år?
Mm.
Och så tänka lite på det och framförallt ja, men Frejas utveckling. Och så här, man börjar tänka, oh, hon ska börja skolan en vacker dag. Och hennes första skolavslutning, liksom, wow.
Mm.
Det, ja, och så här, det här med målbilder för att återknyta till det också. Att hennes student, jag vill ju leva tills hon tar studenten. Ja. Och liksom träffa en partner och få barn kanske. Och så vidare. Mm. Så att, sånt kan jag drömma om.
Mm.
Och att få bli gammal. Jag vill så himla gärna bli gammal. Och framförallt tillsammans med Johan.
Mm.
Emma, tänker du på din framtid? Ur ett väldigt långt perspektiv. Har du liksom...
Nej, det gör jag nog
vågar
inte.
Vågar du det?
Nej, det vågar jag inte. Alltså jag tänker nog väldigt kortsiktigt framöver. Speciellt nu som det är, med tanke på att min tumör växer. Mm. Så är det ju, framtiden blir ju oerhört långt bort. Alltså jag har ju pratat tidigare avsnitt om att jag, som när vi åkte till Sydafrika, du och jag, Josefin, med ungcancer.
Ja, du var så peppad då.
Ja, jag var så peppad då. Jag var ju som en ångvält och bara dundrade fram. Jag kände så här,
Emma hade alltså ett smeknamn, Emma Ångvälten.
Ja, jag är ju kallad ångvälten ibland. Det, jag fick ju det. Men det är ju typiskt mig. Jag var ju lite ångvält i förra avsnittet också. Jag är sån. När jag väl mår bra, är peppad och inspirerad och allting, då kan inget stoppa mig. Då känner jag mig som en ångvält och då bara ska jag mosa mig fram. Det spelar ingen roll vad som står framför mig, jag ska vara över det.
Mm.
Så är det.
Härligt.
Det är jättehärligt. Och så där kan jag ju se en framtid på ett vis. Liksom att när jag har den sidan och den, när jag är inne i en sån period, när livet är lite lättare.
Jag undrar om det är så att... Att det blir en stor skillnad mellan oss i det här fallet då. Att jag är färdigbehandlad och förhoppningsvis, jag är cancerfri nu, men förhoppningsvis blir jag också friskförklarad efter 5 år. Men du är kronisk cancer.
Mm.
Om det är när du väl har blivit cancerfri, då bara släpper man det bakom sig. Och så börjar man tänka mer och mer som vanligt. Man kommer rätt snabbt tillbaka till sin vardag och tänker framåt, vågar tänka framåt. Det är jätteolika ut från olika människor.
Jag tror att det är jätteolika, men jag tror också att det, som du säger, jag tror att det är skillnad på att leva med en cancer som man kan bli frisk ifrån eller något som är kroniskt. Jag tror oron finns där oavsett, att man blir påverkad av det även om man har en kronisk eller en som man kan bli frisk förklarad ifrån. För att bara, jag tror, nu pratar jag utifrån mina egna tankar och hur jag tänker, så tror jag att när man väl har fått ett cancerbesked så blir man så otroligt medveten om sin dödlighet och att livet och framtiden är väldigt skön.
Ja, så är det.
Jag som har kronisk eller obotlig cancer känner ju att min framtid är absolut inte garanterad. Och ibland får jag reda på att min tumör inte växer, så kan jag känna att vad skönt, nu kan jag andas lite lättare. Känner mig lite lugnare. Som de här 4 åren jag har haft när min tumör inte växte. Då var det fokus på livet och jag började se en framtid och planera för framtiden. Men sen vet du ju också det här att smällen kan komma, att nu växer det igen. Nu måste vi göra någonting. Och det är så livet och vardagen är med kronisk cancer. Det är min överlevnadsstrategi att bli den här ångvältan, att mosa mig fram. För att stannar jag upp och känner efter för mycket, då krackelerar jag, tror jag. Och jag kan inte göra det, för att då vet jag inte hur det skulle bli. Och det vågar jag inte. Så då kör jag bara, trycker gasen i botten och kör.
Överlevnadsstrategi?
Ja.
Livet ska rulla?
Ändå. Ja. För att stannar jag upp för mycket, tänker för mycket, känner efter för mycket då, och släpper på den här rustningen som jag tar på mig.
Din kontrollrustning.
Ja, exakt. Släpper jag på den då känns det som att då brakar allting och då vet jag inte om det skulle gå liksom.
Om vi ska börja avrunda lite och verkligen tacka dig jättemycket, Josefin, för att du kom hit idag och kul att se att du mår så bra idag.
Tack för att jag fick komma.
Följ oss gärna på Instagram där vi heter Cancersnack, även Facebook samma namn. Och vår mail är cancersnacket@gmail.com.
Ja, och apropå mailen så vill vi påminna att vi ska ha ett avsnitt om sex och infertilitet. Vi kommer bjuda in en expert kring det här, på det här området. Och då vill vi ha era frågor som rör det här. Det kan vara stort som smått. Så mejla oss och så tar vi upp det i kommande avsnitt.
Precis.
cancersnacket@gmail.com.
Tack för att du har lyssnat.
Tack så jättemycket.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.